Hej och välkomna till Havspoddens sjunde avsnitt. Och idag har vi med oss en gäst också, ja. Julia Dahlin.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här. Jättekul att vara med.
Jättekul att du är här.
Jag har verkligen sett fram emot att spela in det här avsnittet, så det är jättekul. Och jag har också hört MC lämnas i tidigare avsnitt.
Oh ja.
Det känns så här, som att jag har varit en build-up.
Och ja,
nu kommer det.
Ja,
jag har också sett fram emot det jättemycket, verkligen.
Precis.
Det känns som att det var länge sedan, alltså när vi bokade intervjun så tyckte jag att det här är jättelångt fram.
Mm.
Men nu sitter vi här, det är skitkul.
Vi julletar in från MSC.
Yes!
Ja. Men om du vill berätta lite om vad är Marine Stewardship Council?
Okej, MSC, Marine Stewardship Council, det är ju en internationell icke-vinstdrivande organisation. Som man kan säga att vi äger en standard för hållbart fiske. Så de har liksom tagit fram en standard som ska visa då att så här, om ett fiske når upp till de här olika kriterierna så är det certifierat hållbart. Och det grundades för ganska länge sedan. Det kom egentligen som ett svar på att det var en kollaps av ett stort fiskbestånd, av ett torskbestånd utanför typ Kanadas kust, där Atlantkusten, som bara totalt liksom, plötsligt fanns det ingen torsk kvar. Och det var ju ett jättestort problem, för det var ju ingen mat liksom, till de här människorna. Och då startades det av WWF som gick samman med Unilever, som är ett sånt stort företag som bland annat håller på med mat. Så de gick samman och två år senare, 99, så blev det självständigt MSC. Så nu är det en egen organisation.
Mm.
Och det finns över hela världen i princip. Finns i fler än 100 länder. Jag tror att vi är ungefär 160-170 personer något sånt där som jobbar på MSC. Så vi är inte jättemånga ändå. Det är ingen superstor organisation rent personalmässigt.
Nej.
Det är desto mer imponerande hur mycket ni har kunnat bygga upp det. Att det är liksom, jag visste till exempel inte att det var WWFs organisation från början.
Mm.
Att det är liksom så pass självständigt och att det finns överallt i världen.
Mm. Men det
är det två personer som har skapat det.
Ja, jag hade också en bild av att det var mycket större, hela organisationen. Så.
Mm.
Vad häftigt.
För i alla fall i Sverige så tycker jag att det har ganska stort genomslag hos konsumenter. Man känner i alla fall igen loggan, även om man kanske inte kopplar MSC direkt med certifieringen.
Precis. Men det, men det är alltså helt sant att Sverige har en av de högsta så här, igenkänningsprocenten, eller vad man ska säga. Alltså det är många i Sverige som vet vem MSC är och i alla fall vet på ett ungefär vad det står för, att, att det är liksom hållbart fiske. Det är det som står också där, certifierat hållbart fiske på den här lilla blå loggan i butiken.
Ja, just det.
Men det skiljer ju sig jättemycket mellan olika länder. Även bara här liksom, i grannländerna kan det skilja sig ganska mycket. Och typ, man tänker på andra sidan Östersjön, alltså baltstaterna mer, där är inte alls på samma sätt att man känner till det, eller att det finns lika mycket.
Nej.
Precis.
Men ja, vad vet ni om MSC? Eller vad tror ni vet, eller på att säga? Vad skulle ni liksom gissa på att MSC gör?
Alltså det känns som att jag ändå läst ganska mycket om det.
Mm.
Och är väldigt intresserad. Det jag vet är att MSC prövar olika fiskebolag, eller vad man ska säga.
Mm.
Och då kan ge certifiering ifall de anses vara hållbara.
Mm.
Och det är något som man måste kontrollera med jämna mellanrum.
Mm.
Och sen så om de inte följer det så kan man dra tillbaks det.
Precis.
Men då, det är sånt som jag har undrat över ganska mycket, men kanske inte riktigt orkat gå in och läsa, är hur hårda kan kraven vara, till exempel? Och hur ofta gör man uppföljningar?
Ja, men som jag sa så har vi en standard för fisket, eller liksom en fiskestandard. Och sen så finns det även en till standard som är väldigt viktig för MSC:s princip, och det är en så kallad spårbarhetsstandard.
Aha.
Och det är ju då att för när fisket väl har tagits upp på land och landats så kan ju fisk blandas ihop ganska frekvent med annan fisk.
Just det.
Och fisk är den matvara som liksom handlas mest med i hela världen. Alltså jämfört med kaffe, bananer, socker och sånt där.
Jaha.
Ja, vilket är jätteintressant. Men det betyder också att det kan vara ganska mycket fiskfusk.
Mm.
Och ja, vi pratade lite om det tidigare, att man kanske inte har så sten mycket koll på fisk. Man ser inte alltid vilken fisk som är vilken. Jag vet inte alltid, men jag skulle kunna se skillnad i butiken eller fiskdisken på vilken fisk som är vilken. Och då med den här spårbarhetscertifieringen så fungerar det så att alla led som hanterar fisken från att den har landats måste ha en sån här spårbarhetscertifiering.
Mm.
Så om alla har det i hela ledet, alltså, och då tänker man liksom transport, alltså processering, förpackning och sen ut till butik eller restaurang, måste ha den här certifieringen för att det ska finnas det här lilla blåmärket då till slut till konsumenten. Så det är ett ganska så säkert system också på det sättet att ja, man vet att när du har den blå loggan på sig så kommer det verkligen från ett MSC-certifierat fiske.
Ja.
Det är liksom, det ska inte ha gått loss någonstans på vägen. Det ska verkligen, ja, det ska fungera. Hur det fungerar annars då, det är ju, för det finns ganska mycket missuppfattningar om MSC och jag tror liksom certifieringsorgan generellt. Vi gör ju inte själva bedömningen av ett fiske att det är hållbart, utan vi har tagit fram, eller vi, men MSC har tagit fram den här standarden tillsammans med då forskare och liksom de andra NGO:er och allt möjligt som är med och involverade och tar fram den här standarden.
Mm.
Och sen så är det typ ett revisororgan som går in och gör bedömningen. Så om ett fiske vill bli certifierat, arbetar och liksom känner att så här, ja, men det här är någonting vi vill göra. Men man kanske vill göra någonting bra, men det finns också incitament att vissa aktörer som vill handla MSC-certifierad fisk.
Mm.
Det finns ju vissa, man tänker typ Findus och liksom sådana här som så här, men har bestämt sig för, ja, de har bestämt sig för att så här, vi vill bara sälja MSC-certifierad fisk. Det är liksom en del av deras affärsprincip. Ja, men då går ett fiske då in i liksom, vill certifiera sig, och i princip alla fisken kan ansöka om att bli certifierade.
Mm.
Om man inte håller på med typ dynamitfiske och liksom destruktivt fiske på det sättet. Annars så är det alla olika redskap kan liksom användas. Man gör en bedömning utifrån varje fiske så att säga. Och då vänder man sig till det här certifieringsorganet, och det är även dit som man betalar pengar. Så MSC får inga pengar för att ett fiske blir certifierat, utan MSCs pengar kommer in från royalty fees. Alltså när själva loggan används då. Så när liksom fisket är certifierat, alla i kedjan har använt sig av den här spårbarhetscertifieringen, och man sen då använder märket utåt mot konsument.
Mm.
Det är mer det liksom som vi får in pengar och lever av. Och organisationen liksom går runt på.
Mm.
Sen är det ju, det är ingen vinstdrivande organisation, så det går ju runt så att säga.
Ja.
Men ja, och det, den här processen då när man väl har satt igång är en ganska omfattande process, och det tar oftast liksom ett och ett halvt år, och då ska man gå igenom det här med redskap, man ska gå igenom beståndsuppskattningar, man gör intervjuer, man besöker fisket, så det är liksom mycket som ska klaffa för att det ska bli certifierat. Och oftast har man ju någon typ av koll kanske, men MSC är ju ganska, eller vi är helt utanför den här bedömningen lite.
Okay.
Så det kan vara lite så här att, inte att we're the last ones to know, men vi är inte involverade på det sättet i själva certifieringsprocessen.
Men initieras den hos er?
Nej.
Nej.
Utan det, vi får liksom ett meddelande av certifieringsorganet. Okay. Alltså den här revisorn kan man säga då. Så här, nu har det här fisket trätt in i processen, nu sätter det igång.
Mm.
Och det är liksom det meddelandet vi får i princip.
Är det alltid samma revisor?
Nej, utan det finns flera olika. Man kallar det kabbar.
Okej, okay. Vad det nu står för.
Och det står, ja precis, det är alltså CAB. Och det står för Conformity Assessment Body.
Right. Mm-hmm.
Lite överkurs, det är ingenting man behöver lägga någon tankeverksamhet på helt enkelt. Men det finns flera olika sådana. Och vissa av dem är sådana stora liksom, företag som finns i hela världen och har olika kontor överallt.
Mm-hmm.
Men då följer de era principer i prövningen?
Precis, ja. Precis. Så då bedömer de dem utifrån standarden.
Mm.
Och då, i själva standarden så finns det då tre grundprinciper. Och den första är att man ska fiska på livskraftiga bestånd.
Mm.
Och det finns ju diverse organisationer som gör de här beståndsuppskattningarna. Till exempel ICES är en sån här internationell. Mm. I Sverige kan det vara typ SLU.
Mm.
Så man bedömer att så här, fisket görs på ett sånt sätt att det kommer fortsätta födas fiskebebisar. Vi kommer ha fisk i framtiden också. Man ska inte ta upp för mycket. Och princip nummer två är att man ska ha minimal skada på miljön.
Mm.
Och då är det också typ bifångst ska vara så liten som möjligt.
Mm.
De här redskapen man använder ska inte skada miljön där man fiskar mer än vad som är liksom absolut minimalt möjligt.
Mm.
Och den sista punkten är att man har en ansvarsfull förvaltning. Och det är själva det som... Hur ska man säga att det finns någon typ av regelverk och bevakning för att punkt 1 och 2 uppfylls i princip.
Mm.
För om inte det finns, då faller de andra lite grann. Så...
Det blir någon form av egen kontroll av verksamheten då, som rapporteras.
Ja, men precis. Ja. Och det kan vara så att det finns tillräckligt mycket fisk. Alltså att man vet att så här, nej, men det här det är bra bestånd och det här sättet de fiskar på fungerar bra. Men det finns ingen bra förvaltning. Och det kan vara att det är flera olika länder till exempel som fiskar på samma bestånd.
Mm.
Men om inte de har kommit överens om med kvoten ser det ut så här mycket ska vi fiska. Då kan inte fisket bli liksom certifierat.
Okay.
Och det är ett exempel, alltså ett tydligt exempel på det är så här makrillfisket. Mm. Det är liksom ett stort fiske som många olika länder fiskar på. Det blev suspenderat för typ 1,5 år sedan ungefär.
Mm.
Och då är det liksom, det är all makrill. Det är liksom, det finns inte att få tag på MSC-certifierad makrill längre. Just för att det är kuststaterna som inte har lyckats få till ett avtal. Mm. Så det är lite typiskt, de måste liksom knäffa ihop på samarbeten.
Men då är exemplet där att de har haft MSC-certifiering tidigare på det fisket. Mm.
Mm. För vi köpte makrill för någon vecka sedan och då pratade vi precis om det så här, ja men ska vi köpa den, är den MSC-certifierad eller inte? Nej, vi får väl skippa den. Och sen så bara, men vänta, jag ska kolla på WWF Fiskguiden, vad de säger. Och där stod det liksom, om den är fångad där så, så är det okej. Så jag bara, yes, jag får min makrill.
Ja, jag var lite anti.
Ja, precis, men då, jag tänkte precis på det att makrill borde inte vara så, alltså det känns som ganska... bra bestånd eller om det finns så mycket makrill och varför, vad konstigt att den inte är certifierad.
Ja, men det är just sådana liksom principer som kan göra att det fungerar illa.
Och, det är jättebra.
Det kan ju vara lite struligt när ett fiske blir suspenderat eller att alltså suspenderat blir liksom att det pausas och certifieringen kan dras in helt. Det ska ju ändras lite i produktionsledet, alltså hela kedjan sen ska ju ändras med just det här i slutet med förpackningar, att man inte får ha liksom, det ska styras om hela det här ledet.
Ja.
Och innan så var det så att så fort det suspenderades, det var på dagen, så var det så här, nix, nej, ingenting får säljas liksom, som MSC-certifierat längre. Mm. Och nu har de fått liksom lite tid på sig, jag tror att det är 30 dagar eller något sånt här, att slå över produktionsledet.
Mm.
För
att det verkar ju ganska rimligt
ändå. Men det blir ganska kostsamt.
Ja, exakt.
Så det blir svårt att förlita sig på det.
Mm.
Helt annars om man inte har någon liten buffertid.
Mm.
Absolut.
Men makrillen är också... Eftersom det är en sån produkt som är konserverad. Den håller ju länge. Så man kan, jag tror fortfarande att man kan få tag på makrill idag som är MSC-certifierad och fångad innan den här tiden. Bara att det
har legat i stoppen. Undrar om inte... Jo, men jag tror faktiskt sist vi köpte... makrill i tomatsås.
Mm. Ja, typ standard, jag älskar.
Inte för att göra reklam, men typ Eldorados eller någonting. Ja. Skulle ha på en knäckebröd macka. Jag tror att det var en blå logga på den.
Ja,
men det kanske var en annan blå logga. Man vet ju aldrig. Det är också en sån här fråga. Är det många som glider på varumärket?
Menar du typ andra typer av aktörer?
Som... Ja, exakt.
Med liknande, de efterliknar loggan lite sådär, halvt fulspel.
Alltså, inte vad jag vet så som är någon jätte... jättefuskis.
Nej.
Men det finns ju andra typer av certifieringsorgan eller organisationer.
Jo, men det är ju klart det.
Det finns vissa som... Alltså det kan vara lite mer så specifierat på något... Till exempel så här, delfinfritt. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Att de har liksom sin egna lilla nisch. Men MSC har ju med någon slags helhetsbild av det.
Ja. Men är det det internationellt största certifieringsorganet för fiske? För hållbart fiske?
Jag vill säga ja.
jag känner inte till något annat. Så
precis.
Jag tänker inte säga emot.
Nej, men jag vill verkligen säga ja.
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 Vi håller tummarna på det.
Exakt.
Jag måste nog backa bandet ett litet steg. Mm. Hur hamnade du på MSC? Liksom, vad är din bakgrund?
Alltså, jag är ju en naturnörd i själ och hjärta.
Ja.
Alltså, jag tyckte alltid det var roligare att vara ute så här i naturen. Typ, djur är roligare än människor. Liksom. Så läste jag natur på gymnasiet och visste att biolog. Jag vill göra någonting inom biologi. Jag vill rädda världen. Sen, nu kör jag hela historien här.
Liksom. Ja, det är bra.
Ni får höra liksom, uppväxt och allting. Nej, men, sen, jag var nere i Australien och bara kom på att, så här, eller bara kom på, det var väl, jag var väl i havet gissningsvis och bara, men gud, jag älskar ju havet.
Mm.
Och jag älskar biologi. Och jag vill rädda världen. Det är klart att jag ska bli marinbiolog.
Perfect.
Självklart.
Självklart.
Ja, exakt. Så då hade jag hittat mitt kall och då visste jag att men det är det här liksom. Det är någonting inom den här branschen jag vill göra. Och då, jag tog någon sån här orienteringskurs på Göteborgs universitet och sen lyckades jag till slut komma in på marinbiologlinjen på Stockholms universitet.
Mm.
Sen hade jag praktik på MSC. De sökte någon som skulle hjälpa till att skriva så här årsrapport. Och sen blev jag kvar helt enkelt. Hade tur nog att få jobb och nu jobbar jag, ja, min titel är på engelska egentligen. Jag är Educational and Communications Officer.
Oh, så, det låter jättekul.
Ja, eller hur? Ja, men det låter ju... Ja,
officer också.
Precis. Nice. Men ja, det innebär väl i princip att jag, alltså i praktiken, jag jobbar med utbildningsfrågor.
Mm-hmm.
Alltså mycket mot då, liksom barn och ungdomar.
Mm.
Och även typ allmänheten.
Mm.
Så nu... Det jag har jobbat med mycket på sistone är vi har ett så här utbildningsmaterial för barn, alltså för skolelever som ska typ översättas och utvecklas, anpassas för Sverige, Norge, Finland och Danmark. Och det finns nu i Sverige och det finns i Danmark. Kommer komma i Finland och Norge också.
Mm.
Och det är jättekul. Så det är så här lektionsmaterial, det är en kortfilm. Så det är tanken att lärare ska kunna använda det här i undervisningen för ja, men typ naturvetenskapliga ämnen eller hemkunskap.
Ja, det är jättebra.
Och, ja, men det är faktiskt superbra. För jag lärde mig typ ingenting om fiske och sånt där.
Nej, men
det är väl ett av de stora problemen. Kan jag säga att ja, men man tittar på naturvård på land. Det är ju den här klassiska jämförelsen. Liksom, en fisk som är akut utrotningshotad.
Mm.
Och sen så ställer man en noshörning bredvid.
Mm.
Om någon skulle döda fisken
ja.
På en öppen gata så skulle ingen reagera.
Man skulle hugga ner fisken på öppen gata.
Exakt, men skulle någon skjuta noshörningen på öppen gata så skulle ju den som sköt bli skjuten själv.
Ja,
liksom.
Precis.
För det, man har inte kopplingen till havet sen uppväxten och barnsben. Liksom. Man vet inte, man ser inte det som händer där nere. Så det är jätteviktigt att...
Mm.
Att det förs in där.
Ja.
Det är ju skitbra.
Ja, det är otroligt viktigt att bilda folk om det.
Verkligen. Alltså, då tänker
kan man säga att du räddar världen?
Ja, men alltså, jag känner mig jätte... Det är så här, wow. Det känns jättekul att få göra liksom, ja. Och sånt. Och jag hoppas att... Det kanske man inte kan mäta på något sätt. Men jag hoppas att det i framtiden kommer ha lett till någonting bättre. Men det är samma egentligen, tänker jag. Det är mycket även till allmänheten, så att säga. Alltså, och det kan handla om att arbeta med typ... Alltså zon och sånt där. Att, men för att folk ska öka sin medvetenhet om just alltså som du säger, vad pågår under ytan?
Mm.
Vad är det vi har för problem i havet? Alltså många är medvetna om plast till exempel. Det är lite nästan alltså, så här, trendigt eller vad man ska kalla det. Alltså, så här, klimatförändringar, hur det kommer påverka. Men just typ överfiske är något som jag tror inte att gemene man vet att det är ett jättestort problem.
Mm. Det är lite bortglömd liksom. Ja. Eller ignoreras lite grann.
Ja. Och det är svårt, man ser ju inte. Alltså, man ser verkligen inte vad som händer under ytan. Vi har ju ingen aning. Vi vet ju för att vi är marinbiologer, så att det är, men det är ingen som vet så mycket om det.
Nej, men det kom ju också som en chock när, kände jag, när vi fick lära oss, för vi pluggade ju tillsammans också. När vi fick lära oss så kom det som en chock att oj, är det så illa? Liksom, är det så pass överfiskat?
Mm.
Det visste jag innan vi lärde oss på universitetet.
Mm.
Ja, men det känns ju som ett lite för stort steg att ta, att folk ska lära sig det på det sättet. Det känns som att alla borde ha lite koll på det.
Det borde finnas mer som någon slags grund i utbildningen att man ska
ha koll på det. I alla fall på samma nivå som plast är idag. Ja. Alltså plast i haven.
Precis. Det där finns ju en jätteintressant grej, tycker jag. Liksom, när MSC slog igenom i Sverige, kan man liksom följa det till någon specifik händelse i Sverige? Jag tänker på torsken. Så här, när torsken försvann, var det en annan förståelse då för att fan, vi kanske måste ta hand om våra fiskbestånd liksom, och sen ökade det förståelsen hos allmänheten?
Alltså, ska kanske jag vara jättelång, helt ärlig, så vet jag inte liksom rent specifikt.
Nej.
Alltså om det har varit, alltså om man har kunnat se tydliga liksom, alltså sammankopplingar mellan det.
Mm.
Men det är ju just, alltså för det arbetet som vi gör, alltså den största delen av arbetet som MSC gör är just det liksom, det är precis marknadsföring och kommunikation.
Ja.
Det är många som arbetar också just med typ att utveckla alltså standarden då och sådana saker. För den uppdateras också var femte år och förändras liksom.
Mm.
Men mycket av det är verkligen just det. Att så här, få folk att veta vad MSC är, varför det är viktigt, att folk ska känna igen loggan, liksom verkligen driva på hela det här systemet. För det är ju en liten så här positiv, vad säger man i biologiska... positiv feedback loop.
Ja.
Ja, men det blir så här, blir det högre efterfrågan på MSC-produkter, så blir det fler fiskar som vill certifiera sig, de går in och blir certifierade, och när man blir ett certifierat fiske så får man i princip alltid också förbättringspunkter som ska förbättras inom ett år eller kanske inom fem år.
Mm.
Och ja, i och med det och att standarden även då förändras och höjs varje år så blir det ju bättre.
Mm.
Liksom. Då förändras ju hela fiskebranschen långsamt till det bättre.
Ja.
Det är inte perfekt.
Nej.
Och det är lite svårt att ha det så. Det går inte att ha standarden för hög, för då kan inga fisken vara med. Och de behöver anstränga sig och liksom förändra sig så pass mycket att det är ingen mening att de ens ska försöka vara med.
Och det är inte hållbart.
Nej, men då händer det ju ingenting liksom. Så, och så ska den ändå inte vara för låg. För att det ska ju betyda någonting att vara MSC-certifierad. Mm. Så det måste vara en standard som är tillräckligt hög för att det ska göra något positivt. Men inte för hög, för den ska inte ta bort de som vill förbättra sig.
Mm, mm.
Och sen då att ja, man får förbättringskriterier liksom, som man måste klara av för att bli omcertifierad.
Mm.
Så ja, det är lite så principen fungerar. Jag tror att det är ett ganska bra system egentligen. Det är svårt att få till ett perfekt system.
Nej, men det är ju skitsvårt.
Men det är realistiskt och det leder till en förbättring. Mm. Det är det som...
Är det de här externa, det är inte ni på MSC som gör omprövningen då är det de här revisorerna igen?
Mm, precis. Och det kan ju också vara, vi pratade om det med suspenderingar, att till exempel om ett sånt här råd ändras om hållbara, alltså om hur mycket fisk som finns i ett bestånd.
Mm.
Det kan ju vara att man har gjort en ny beståndsuppskattning och då inser man att så här, det finns inte alls så mycket som vi trodde.
Mm-hmm.
Och det leder till någonting som heter så här expedited audit, alltså att de gör en extra revision typ.
Mm-hmm.
Ah, okay.
För det blir då att när de får reda på, när den här revisorn får reda på att okej, det har ändrats i deras beståndsuppskattningar, nu måste vi gå in och kolla alla som fiskar på de här fiskarna.
Ja.
Så då måste de göra extra insatta revisioner på de här fiskarna.
Det och då kan ju ta den fem år då.
Precis, precis. Så det kan hända inom en kortare period. Och det är då det kan bli liksom också en suspension mitt i liksom en sån här. Utan att egentligen ingenting har förändrats från själva fiskets sida.
Nej.
De har inte gjort någon förändring i hur de fiskar.
Mm.
Utan det är de yttre faktorerna som har förändrats, så att säga. Mm.
För vem liksom är MSC för egentligen? Alltså är det för konsumenten, eller är det för produktionsledet, eller är det för fiskaren?
Alltså jag skulle säga att MSC är ju för hela världen, höll jag på att säga. Det är något sånt här att över 3 miljarder människor är beroende av protein, eller beroende av fisk som huvudsaklig proteinkälla.
Mm.
Och det är, jag tror att det är 1 av 10 som är direkt beroende av fiskeindustrin för sin överlevnad på något sätt. Alltså det är, eller inte bara fiskeindustrin utan även akvakultur då.
Ja.
Mm.
Men det är ju jättemånga som alltså, måste ha fisk för att överleva. Mm. Och även akvakultur, alltså hela vattenbruksbranschen, det är väldigt mycket fiske som alltså, odlas, som äter fisk.
Från havet.
Precis.
Ja. Mm.
Och till exempel ASC, som är då Aquaculture Stewardship Council, det är ju då för odlad fisk, eller odlad skaldjur. Och där har de som kriterier att fisken som de äter ska vara, liksom, är det vildfångad fisk så ska den vara MSC-certifierad till exempel.
Mm.
Så det kan ju också vara att MSC-certifierad fisk går inte alltid direkt till humankonsumtion, utan det kan också gå till fiskfoder.
Vilket är superbra.
Ja, men det är,
det är jätteviktigt.
För det är ju en av de stora frågeställningarna vid fiskodling. Ah. Det berörde vi lite när vi pratade med Oscar också.
Precis.
Nej, men ja. Så MSC då är ju tanken att det ska förbättra liksom hela alltså branschen. Liksom. Alltså industrin. Det är tanken att det ska göra det bättre så att det finns fisk för framtida generationer. Det är verkligen bara som ett svar på att det inte finns tillräckligt höga regler, lagar och krav utan MSC, så att säga.
Nationellt,
precis.
Liksom.
Ja, ja, precis. Man tänker att det kanske MSC borde kanske vara liksom inskrivet i lagen, att det, liksom, det är så man gör.
Precis. Men det är ju alltså, här i Sverige har vi väl ändå hyfsat alltså bra regler och lagar.
Mm.
Men det ser inte ut så över hela världen.
Nej, gud nej.
Det kan verkligen se jätte annorlunda ut med de regler och sånt som finns. Så det är, i en perfekt värld hade det inte behövts,
nej,
tänker jag.
Nej.
Då hade det varit så här, finns det i affären att köpa, och man kan köpa det, så är det hållbart.
Mm.
Men det är ju det nu, att det finns saker på hyllorna som inte är hållbara.
Mm.
Och då måste man ju som konsument ha något lätt verktyg att kunna veta. Mm. För det finns ju andra sätt också att, som konsument, om man går till butiken och säger, men jag vill köpa fisk. Okej, vad ska jag köpa? Det är inte så lätt att veta vilket bestånd kommer den här fisken ifrån.
Nej, speciellt inte om den är förpackad.
Nej,
alltså, det är en filébit.
Ja. Jag vet inte, så här, kommer den från Atlanten? Man vet knappt vilken art det är. Alltså,
ja, för det är inte alltid som man kan förreda på det. Eller?
Nej.
Det är inte alltid de skriver det.
Nej. Och då, alltså, WWF har ju sin så här fiskguiden som man kan gå in. Och där står det ju, De har ju gjort liksom för varje typ art, så är det så här, om den är fångad med det här redskapet i det här området och så vidare, så är den OK.
Mm.
Men det är också svårt som konsument att veta.
Precis, då måste man stå där, men som jag gjorde med makrillen. Står där i butiken och bara, vad makrill?
Ja, precis.
Måste hitta det, liksom. Det är inte alla som...
Det ställer höga krav på konsumenten.
Alldeles för höga för att alla ska kunna göra det.
Mm.
Till skillnad från den lilla loggan som man ser på, okej, den tar vi.
Precis.
Men det är också liksom att, alltså det är jättehög krav på konsumenten, och att man måste ju verkligen vara intresserad och brinna för det och vara på det spåret.
Mm.
Men det jag tycker är kul med MSC är ju, jag har, visst, ofta är produkterna dyrare, men det är ju inte som en ekologisk produktion av en gröda, till exempel, eller... Ja, något annat i butiken som är ekologiskt märkt. För det blir ju ofta väldigt mycket dyrare än det andra alternativet som inte är ekologiskt.
Mm.
Men går du till en fiskdisk idag, så är det ju ofta så att de tar in MSC-certifierad fisk och kanske bara kör det.
Mm. Mm.
Det kanske inte är lika vanligt, men majoriteten av fisken som ligger i disken är det.
Mm.
För att de tycker att det är ett bra initiativ från deras sida.
Mm, ja.
Och det, jag tycker inte att det märks i priserna i butiken. När
nej,
man går,
precis. Liksom. Men sen tycker jag det är kul också att det känns som att det har växt väldigt mycket mer genom åren. Och nu nästan, det är nästan så att man knappt behöver välja i vissa fall. Mm. Att, ja men okej, alla de här kaviar-tuberna är MSC-certifierade.
Ja, ja men kaviar, det är 98% eller ja, det nej, jag tror att det är 100%.
Då behöver man inte ens... Kaffemaskin. Det är så himla bra, för då behöver man inte ens... det är till och med de konsumenter som kanske inte tänker på de sakerna som kommer automatiskt köpa mer hållbara produkter.
Mm.
Vilket är liksom... Det är drömmen att det ska vara så.
Mm. Nej, men det är alltså verkligen, det är superbra. Mm. Alltså desto mer produkter som blir, desto mer medveten om det blir man.
Ja.
Och, mm. Desto fler produkter som finns på hyllan. Och jag blir jätte... Alltså jag blir jättepositivt överraskad när jag är ute och pratar med folk ibland. Alltså inte alls, det behöver inte vara jobbsammanhang.
Nej.
Utan bara att man berättar vad man jobbar. Och så säger jag, nej men jag jobbar på något som heter MSC. Och så är det någon som är i någon helt annan bransch. Och bara, åh, det är det där för hållbart fiske någonting. Ja, wow, liksom, vet du, det är kul. Annars så de flesta kanske vet att det är så här, ja men den lilla blå loggan. Det är någonting bra, så att säga.
Mm. Vilket är också jättebra.
Ja, gud, alltså, det är absolut. Det är ju tillräckligt, så att säga, liksom, för att man ska, precis. Så länge man köper det då och vet att det är något bra, så behöver man egentligen inte veta supermycket om hela processen. Men apropå det vi pratade om, att vad som finns på hyllorna, MSC och icke MSC.
Mm.
Så för tonfisk är ju en sån produkt som finns, det finns fortfarande mycket, både icke-certifierat och certifierat. Och där finns det också lite av en prisskillnad, alltså som man märker.
Mm.
Men tonfisk är en sån produkt, alltså det finns ju flera olika tonfiskarter och sådär. Men om man ser det som en helhetsgrej, så det är väldigt viktigt där att köpa MSC-märkt. Och det finns liksom en potential att köpa mycket mer MSC-märkt. Det finns fortfarande en hel del lite billigare produkter på marknaden som nästan konkurrerar ut de som har då hållbart fiskad tonfisk.
Mm.
Och det gör mycket skillnad med en MSC-certifiering i tonfiskfisket. Så där är någonting som vi håller på att arbeta ganska mycket med. Vi vill göra en ökning. Vi ska ha en kampanj nu snart. Och vi har haft kampanjer tidigare också om tonfisk. Just liksom för att göra folk medvetna också om att man kan faktiskt äta tonfisk utan dåligt samvete om man köper en MSC-märkt.
Mm.
För jag har åt inte alltså tonfisk på länge, alltså av diverse skäl, men jag har verkligen insett att så här, ja, men det går ju. Jag har en kollega som också är liksom marinbiolog som bara, nej, men jag åt inte det på 5 år. Mm. Trodde det var så här, det ska man absolut inte göra.
Mm.
Men har en annan approach nu att så här, jo men jag kan äta tonfisk, och när jag gör det och köper MSC, för att så driver jag på det i en positiv riktning. Så det leder faktiskt till någonting positivt. Istället för att bara liksom släppa det helt. Det blir två olika approaches men mot samma mål på något sätt.
Ja.
Vad är det som är så pass viktigt att det är så stor skillnad mellan MSC-märkt och fond?
Jag skulle säga mycket på plats i själva fisket. Alltså, apropå det vi pratade om förut med delfin.
Mm-hmm.
Att vissa fokuserar mer på så här, ni vet, dolphin free tuna typ. Att det kan finnas en hel del bifångst. Och det är också fisken. Det sker mycket i Stilla havet. Tonfiskfiske. Och det är lite andra arbetsförhållanden och sådana saker. Som vi också nu har lite mer som en del av standarden. Att vi försöker arbeta lite mer mot att jobba med mänskliga värden så att säga. För annars har MSC fokuserat på livet under ytan. Det är verkligen huvudfokus. Och det ska man inte sticka under stol med. Det är liksom, det är där vi vet att vi är bäst, och det är det vi jobbar mest med. Men ja, det är många olika parametrar som spelar in där. Och det kan faktiskt göra jättestor skillnad. Så där skulle jag verkligen säga, det är värt att lägga de extra kronorna på MSC-certifierad tonfisk. Och om man inte har det, så men köp inte tonfisk just idag då. Utan vänta tills nästa löning och så...
Ja.
Bulka på med de här MSC-certifierade. Jag tycker det är jättebra grej.
Mm.
Mm. Men där finns det ju många märken, alltså, att välja mellan ändå, som är MSC-certifierade.
Mm.
Vi köper ju kanske inte alltid tonfisk när vi är i butiken. Mm. Men köper vi det, så är det ofta en kampanj på den MSC-certifierade tonfisken.
Ja.
Fantastiskt. Ja. Det är det vi är glada för. Men köper ni tonfisk även alltså fryst eller färsk?
Fiskfisk. Ja, vi älskar ju sushi.
Ja, då köper vi tonfisk.
Ja, men ni lagar den... gör egen sushi eller?
Ja.
Åh, gud vad nice.
Jag har tonfisk i frysen nu.
Ja.
Men den är svårare att få tag i MSC-sulfat tycker jag.
Ja, men
den
det
som är steak liksom. Ja. Men är det för, också för att den... Majoriteten av MSC, jag har fått den uppfattningen att majoriteten av den MSC-certifierade tonfisken är mindre typer av tonfisk som inte blir den här tuna steak liksom.
Ja, men jag skulle säga det är väl de här alltså skipjack ja. Och albacore, vad säger man på svenska?
Jag tittade upp det där senast idag. Det är jättekonstiga namn på dem på svenska.
Ja. De heter lite omöjliga saker. Men det är, och det är de som är liksom konserverade, som du säger.
Ja.
Mm.
Och sen så har man, när det är fryst och färsk så är filé, då är det ju mer typ gulfena tonfisk.
Mm.
Det har kommit det första MSC-certifierade blåfena.
Ja. Jag tror jag såg någon reklam för det.
Mm. För den är inte med i WWFs nu ännu. Nej. Men den kommer väl.
Precis, men den det har kommit alltså, alldeles nyligen. Ja. Och guiden släpps varje år.
All right.
Och där vill jag också flika in och säga om guiden. Den är ju faktiskt, den är riktad mer åt alltså företag
ja.
Egentligen.
Mm. Som beställer fisk.
Ja, ja precis. Okay. Apropå det att det är lite svårt som konsument att följa den. Mm. Den är mer liksom riktad till de som gör inköpen.
Den är skitbra om man vet att man ska söka på en art.
Ja.
För då har du sökrutan och sen kommer man direkt till den arten så står det precis vad som gäller för den. Liksom.
Mm. Exakt.
Men ja, som konsument står där på Willys eller Ica och scrollar.
Hi, jag heter inte
hi. Okej.
Okej. Just det, var det det jag skulle
göra? Nej, okej. Det ska jag försöka undvika.
Det visste vi inte.
Ja, precis.
Ja, det är bra.
Ja, men jag tänkte fråga faktiskt mer om alltså tonfisk... när du alltså mest bara för kul, nu kanske vi såg vårt lite på det. Men eller ja, vad, hur gör ni, alltså då köper ni tonfisk, köper ni andra fiskar också och gör sushi på?
Ja, jag brukar oftast göra.
Experimentera lite.
Bestämmer vi att jag ska köra sushi. Det går också lite fisk när man gör sushi.
Mm, precis.
Så att då brukar jag så här, ta några säkra kort och sen kör man en ny fisk.
Mm. Kul!
Ja, det är svinkul.
Vad kör man för, eller vad har du testat för fiskar då?
Oh, sist hade vi... Det var någon special occasion så vi lyxade till det.
Ja,
och kanske lite för mycket. Oh, jag kommer inte ens ihåg. Jo, det var havskrabb.
Jag ville säga det, ja det var det.
Kul!
Mm. Den var lite bra, speciell. Eller? Den var speciell i sushi, den funkade flamberad men inte rå.
Ja,
nej, det är ju alla som funkar ju faktiskt.
För den var alldeles för tjugig alltså. Mm. Man var tvungen att snitta den och sen flambera den så att
ja, man bröt upp fiberna. Ja, då sist tog du kammusla också.
Mm, just det.
Åh, gud vad gott.
Det är ju fruktansvärt gott på sushi. Ja. Men den är också flamberad, inte rå. Det blir alldeles för tuggigt.
Men det är lite roligt för, alltså vi pratade om det, jag fick ju en väldigt fin fisksoppa när jag kom hit på MSC-räkor och MSC-kolja.
Ja.
Och det är ju också en sån grej som jag tycker är viktig och lite kul att folk borde, jag vill att folk borde våga testa lite mer fisksorter.
Mm.
Alltså för att man inte bara ska fastna i torsk, lax, räkor, alltså de här vanliga som man...
Tonfisk.
Ja, precis. Man vet, det är de man har fått, man vet lite hur man tillagar dem, det är de det finns mest av i butiken. Men det är också en annan sån viktig aspekt om man vill äta fisk men vill göra någonting bra. Mm. Att man kan sprida ut så att trycket på, alltså fisketrycket så att säga, på en specifik art behöver inte bli så hög ifall vi äter lite blandat.
Mm. Nej.
Man testar lite andra arter.
Det är ett jättebra tips.
Ja, det var ett fiske som blev certifierat, ja, det var typ ett år sedan i princip. Som, det är flera olika länder som fiskar flera olika arter. Men det innebär att vi i till exempel Sverige får lättare tillgång till att köpa färsk fisk av andra sorter. Och då kan det vara liksom, ja, men så här kummel, lubb och sånt som är också jättebra fisk. Ja. Men man bara har inte samma erfarenhet av att tillaga den. Ja, men precis. Men det är också, alltså typ kummel är ganska så här, lite lik torsk, alltså ganska fast i köttet och alltså funkar superbra till mycket. Jag testade och åt någonting som heter glasvar. Så här glasvarsrullader. Så det är någon typ av plattfisk. Den är släkt med piggvar. Precis. Och den är ju världens, det är ju så här superlyxfisk liksom. Ja. Och glasvar är någon så här lite mer bortglömd. Den har lite annorlunda konsistens.
Mm.
Men det är också jättekul, jag har aldrig ätit glasvar innan. Det tycker jag är superroligt att få liksom testa. För det finns ju faktiskt att få tag på. När man åker och man är, reser runt i andra länder så har de ju helt annorlunda kulturer vad man äter för art.
Ja.
Mm.
Det är en så rolig sak. Vi pratade om det på torsk. Jag bara flikar in det här nu, för jag var i Portugal för ett år sedan. Och där har de ju, ja men de har ju mycket så ansjovis, ansjovetas där
utanför. Mm. Torkade.
Ja, precis. Och, men de äter supermycket torsk.
Ja.
Som är frusen.
Ja,
okay.
Alltså de har ingen liksom färsk, de fiskar ingen egen så, utan de äter jättemycket. Ja. Så när du är på restauranger så finns det liksom, i princip all annan fisk än torsk. Är, ja men så här freshly caught typ, den är liksom ny. Men torsken har de importerat in och den är frusen. Men det är jättepoppigt.
Det är märkligt. Jag tycker det är svårast att hitta MSC, alltså liksom, just när man experimenterar sådär. Mm. För att ja, laxen vet man, den är ju oftast odlad liksom, men där kan man liksom leta upp en certifierad. Torsken, samma sak, där man vet att det finns ett certifierat alternativ. Men när man står där i fiskdisken och ska köpa en färsk fisk, då är det svårare. Det känns som att det är mera upp till säljaren än konsumenten. Men så länge man inte frågar så kommer de inte byta ut den där havskatten, nu om det finns MSC havskatt eller inte, men liksom till ett sånt alternativ.
Jag tror också att det är viktigt att använda fiskdiskens personal till, alltså för de är ju bra på det här. De vet ju precis det här, så här, men det här är en fisk som passar bra till grytor, den här passar bra till att grilla. Och det är också, jag tror att det kommer komma mer och mer att fiskdiskar blir certifierade. Eller jag hoppas på det, för det är också, ja, det blir ett extra värde i att få den servicen istället för att bara gå till frysdisken och liksom köpa. Man är ute efter någonting annat när man går till fiskdisken. Då vill man ju ha tips och råd. Och just det då att så här, ja men så här, är det en MSC-certifierad, att ställa den lilla extra frågan kan vara så här,
att de faktiskt tar reda på det. Och,
ja, och den kanske är det egentligen. Alltså, den kanske är liksom, det kanske kommer från ett certifierat fiske. Och i princip att alla leden innan är spårbarhetscertifierade. Men att man inte har tagit i beslutet att vara certifierad i fiskdisken.
Mm. Kan det vara så också?
Det kan vara så också. Men då blir det, då tappar man ju liksom hela... För de får ju inte visa det utåt. För det kan ha varit så att de själva då blandar ihop det. De måste ju kunna bevisa för liksom en tredje part att så här, nej men vi har separata tråg, vi har, eller vi har de olika kylar och vi hanterar dem på olika sätt.
För det är sant. Det är ofta man frågar så är det, ja men den torsken är
MSC-certifierad. Och de får ju inte säga det egentligen liksom, men,
men de inköpslistan står att det är MSC liksom, så. Men visst kan blandas ihop där, men det är därför det inte sitter en flagga MSC i isen liksom. Den enda produkten jag har sett, eller de enda, är väl färdigpackade typ havskräftor, musslor i nät, alltså förpackade varor som ligger i fiskdisken kan jag ha MSC-loggan på, men inte på liksom ja, vad kallas det?
Ja, men jag förstår vad
lösvikt fisk. Lösviktsgodis.
Men musslor är också en sån, alltså lite rolig, apropå det med att äta olika sorters fisk. Och det pratade ni om Oscar också i det avsnittet om akvakultur. Det är ju så himla bra. Alltså musslor är verkligen en, alltså, jättebra mat. Och det finns ju också, det är lite roligt för dem. Det finns ju MSC-certifierade musslor. Men det är ju egentligen typ odlat. För det hänger man ju på såna här, ja men vad ska man kalla det liksom, typ flottar och så är det precis snören som hänger ner, eller rep som hänger ner. Eller det finns olika sorters setup. Men
Men hur, varför räknas det som fiske då? och inte som akvakultur?
Ja, alltså jag
vet. Det är faktiskt lite konstigt, jag har inte tänkt på det riktigt.
Nej, jag vet inte riktigt heller. Alltså det är de det som odlas rent akvakultur liksom, med sitt den definitionen, då är det ju oftast att man har typ så här ynglen och sätter, alltså man har hela kedjan så att säga, man köper in yngel, man odlar dem, det är ett slutet system, eller ser det ut i vattnet, man ger dem mat under tiden. Men alltså musslorna är det ju ofta så att du sticker bara ner snören. Ja. Det fastnar liksom, det kommer de kommer självmant och äter sin mat liksom. I havet. Ja. Och sen så skördar du dem och sen så...
Ja,
sant. Det blir liksom inte djurhållning på samma sätt.
Nej, men precis. Men det är samma, MSC och AC har någon gemensam seaweed, vad säger man, algstandard så att säga.
Right.
Som, ja, så det finns också... Ja, jag vet inte hur, jag tror inte det är superlätt att få tag på en. Men jag tänker att det kommer komma mer och mer.
Säga, där får ni jobba på marknadsföringen, för det är ju någonting som jag så här saknar i svenska fiskdiskar. Alger. Fan, som har gått det.
Men det är det. Och det finns ju så mycket att, alltså det finns ju mycket ätbart.
Ja.
Vi pratade ju lite om alltså, svamp och plocka svamp och vad man kan hitta. Så det är ju lite samma grej, att bara kunna gå ut och skörda vid havskanten liksom, och sen gå hem och göra. Men det har jag, det kommer jag ihåg att jag har ätit med er också, när vi har varit på våra exkursioner när vi pluggade på universitetet.
Ja.
Då åt vi ju, vi gjorde någon slags...
Vad heter den? Alger. Ja.
Är det den hurva intestinalis?
Ja, exakt. Intestinalis. Den blev lite bränd, annars var det gott.
Var det den vi gjorde i ugnen?
Ja. Men det finns ju så sjukt mycket att äta sallad från havet liksom.
Ja.
Och det är ju svennar väldigt dåliga på.
Mm. Men verkligen, alltså vi bara har inte det i vår kultur. Nej. Att man vet om det.
Inte alls.
Jag vet inte varför. För det, men det, tror jag...
Den enda produkten som finns, det är ju tångkaviarn. Den veganska varianten av romkaviar liksom.
Det tycker jag är jättenice.
Ja, det är jättegott. Men det är ju mer som en följd att så här, ja, vad ska vi göra? Att, ja, vi behöver en vegansk kaviar.
Mm.
Då hittar de på det, vilket är jättebra.
Jag vet dock inte hur mycket tång det är i den. Vi får hoppas att det är tång.
Men jag tror det kommer komma mer och mer också. Alltså, det är också sånt som finns mycket mer i andra länder.
Exakt.
Alltså i massa olika former, liksom som chips och... Alltså, det är ju bara här som vi sist
på känns. Det är ju så stort. Ja. Det finns ju till och med en problematik med odling av alger i andra länder.
Ja, det är
att man exploaterar under...
Ja, framförallt liksom, sjögräsängar och sånt.
Exakt. Man förstör andra naturliga habitat för att odla.
Mm.
Och sen har man ingen kontroll på det.
Mm.
Så att det är ju, det är så pass stort liksom, intresse av det och stor industri i andra länder att det är ett problem istället. Nej, jag väntar på den dagen det brakar loss i Sverige.
Ja, certifierat också.
Jag tänker att det kommer. Men det är också, alltså sill är också en sån där annan... Alltså jag har varit med på, eller ja, i jobbet och lite andra sammanhang så får man ju höra lite intressanta presentationer från folk som forskar på kul saker. Och sill är så här havets, eller typ superfisk istället för superbär som typ goji räknas om. Så sill är så här, men hög, jättehög protein, eller hög proteinhalt. Det fiskas alltså väldigt miljövänligt rent. Det kräver inte så mycket energi. Det är väldigt liten bifångst. Man kör det på ofta på sådana här pelagiska trålar. Så det är ju då sådana här nät som man drar efter en båt.
Mm.
Men inte att de går på botten, utan att de går i mitten av vattnet kan man säga. Eller några meter under havsytan. Och då, de har ju så himla fancy alltså instrument idag ute på fiskebåtar. Det ser ju liksom spejsat ut. Jag förstår ju inte vad som händer när jag är ute på besöker de här båtarna. Men de ser ju verkligen så här, där finns ett stim.
Ja.
Yes, det vill vi ha. Och så åker de dit, kör. De får typ väldigt liten bensinåtgång, väldigt liten bifångst. Och så innehåller det superbra liksom fetter. Och sen här äter vi ju det i princip bara på högtider inlagt.
Mm.
Och jag tycker att det hade varit kul om det kom lite mer
färskt.
Ja, och att man liksom vågar göra lite andra saker på det. För sill kan ju smaka lite speciellt eftersom vi inte är vana vid att äta det på andra sätt än inlagt. Men jag tänker att med rätt preparering och om man bara får våga testa så tror jag att det skulle vara jättebra.
Ja, det är väldigt, väldigt gott. I Ryssland så äter man sill. Ja. Och lite så här lätt saltad sill ofta.
Ja.
Det är ju sjukt gott.
Det är det. Alltså, jag har ätit så här silltacos.
Åh!
Ja.
Nice.
Alltså inte alls dumt.
Ja.
Kan jag verkligen
rekommendera. Jag kan tänka mig det. Det måste du prova.
Ja, absolut. Sillen är en het potatis i Östersjön just nu. Eller strömmingen då.
Ja, verkligen. Det är en het fråga.
Ja. även för oss då på MSC.
Vi hade ju den som havets nyheter i förra avsnittet.
Mm.
Att det hade blivit MSC-certifierat.
Mm. Ja, i sommar.
Men man kan ju också tänka liksom, likväl som att alla de här nya teknikerna är ett hjälpmedel om man hanterar dem på rätt sätt.
Mm.
Så det är även också ett ganska stort hot mot bestånd om man inte fiskar på ett hållbart sätt.
Mm. Mm.
För att fisket blir så sjukt mycket mer effektivt med de här nya hjälpmedlen.
Mm.
Det är ju lite samma i sportfiskarsammanhang.
Mm.
Att idag är det, man har så himla bra targetfiske.
Mm.
För att kunskapsbanken är så stor idag, det är så lätt att få tag på informationen och vi har så sjukt bra teknologi. Så att man kan liksom, ja, där står en gös och så lägger man ner sin jigg, eller om man fiskar med precis framför näsan på den, så smack, där satt den.
Mm.
Inte riktigt så enkelt, men i princip så kan man fiska så idag.
Ja.
Så det är väldigt viktigt då att det finns aktörer som MSC som sätter liksom standarderna för vad som gäller.
Precis. Ja, det går ju inte att effektivisera fångsten av vildfiske alltså, så mycket mer än vad man gör idag. Ni har ju precis som jag sett de här graferna på hur det har gått.
Mm.
Om man jämför fisk, alltså vildfångad fisk och då akvakultur.
Mm.
Att vildfångad fisk har gått upp och just där sedan typ 50-talet liksom gick upp och sen nu är det på en stabil nivå. Vi kan inte ta ut mycket mer fisk än vad vi gör i haven nu. Men alltså akvakultur kommer ju fortsätta att stiga. Men just därför då att vi har verkligen en begränsad mängd. Det finns den fisken som finns i havet.
Mm.
Och de har ju ganska, det som är bra med fisk, det är att de har ju ganska kort generations, de får ju bebisar snabbt. Det är ju inte som elefanter som får liksom en unge och kräver 50 år på sig att växa upp och sen bli könsmogna.
Nej.
Utan de kan ju liksom återetableras.
Mm.
Men
de flesta.
Ja, precis. De flesta. Ja, men det är klart.
Men det är också det som är viktigt att veta vilka som inte gör det. Mm. Så kanske man inte fiskar på dem på samma sätt.
Mm. Mm. Precis. Men just det att vi har jättekoola redskap. Men vi måste vara försiktiga.
Mm.
För ja, det finns inte mer än det som finns.
Nej.
Och när det tar slut, då tar det slut.
Ja. Det är slut.
Ja, ja. Liksom, vi kan stå där och liksom putta ut yngel. Ja. Men ja. Det är bättre att vara proaktiv så länge det går.
Mm.
Det är väl, jag tänker att det är väl hela alltså miljö- och klimat liksom, tänket. Ja. Att så här, vi gör någonting nu. Nu måste vi göra någonting nu. Så att vi kan ha kvar det här i framtiden.
Ja.
Ja.
Mm. Tillämpa försiktighetsprincipen.
Ja. Men
Östersjön överlag är ju ett problem i sig.
Mm.
Det är ju inte bara fisket som belastar, men det har ju varit mycket fiske, är fortfarande mycket fiske i Östersjön. I kombination då med att havet inte mår så jättebra i övrigt så är det ju en ganska känslig vattenkropp att ta hand om.
Mm. Absolut, ja men det är ju, alltså Östersjön är ju en hel fråga i sig. Alltså, eller så här, nej, det är ju ett helt avsnitt.
Ja, nej, det kommer komma fler avsnitt om Östersjön.
Ja, det finns ju jättemycket att säga. Men därför där har ju också MSC fått kritik nu då, med alltså jättemycket kritik i och med certifiering av det här. Alltså strömming och skarpsill. Men det, och där är det också mycket av de här missuppfattningarna som egentligen leder till kritik mot MSC. Varför har ni certifierat det här fisket?
Mm.
Och det är ju det att så här, det är ju inte vi som gör certifieringen. Utan det är verkligen så här, tredjeparten har bedömt det här på den informationen som de har. Så har de gjort bedömningen att det är hållbart. Den här standarden är inte, man kan inte se det som ett superperfekt instrument, men det är det bästa som finns idag i princip för att det ska fungera.
Så får man se hur det blir med andra. Kommer det liksom nya beståndsuppskattningar och andra rekommendationer, så kan ju det ändras också.
Ja. Mm. Alltså MSC ersätter ju inte forskning och vidare liksom vikten av att fortfarande lära sig och ta reda på hur det faktiskt står till finns ju fortfarande.
Precis.
Det är ju ingenting som ni som certifieringsorgan nödvändigtvis är ansvariga för.
När jag läste om det där så var det just det att det kanske inte är rätt beslut, det vet vi inte än, men vi baserar på den information som finns idag.
Mm.
Och däremot så kan MSC-märkt fiske, strömmen fiske, bidra till mer data och mer forskning som man sen kan basera nästa bedömning på att okej, det här var inte så bra.
Precis.
Då drar vi in det.
Mm.
Men då på vägen dit så har vi då kunnat samla in mer data och så har vi också kunnat sätta mer krav på fisket, vad de ska förbättra och förändra.
Mm.
Liksom.
Mm. Men det är också som du säger det här med, för det är en sån anledning, jag tycker att det är kul att jobba på MSC just för att det är en annan del i branschen. Det är fortfarande en del av miljöorganisationen och liksom jag räddar världen, men på ett annat sätt än vad jag liksom initialt tänkte.
Mm.
Jag tänker att jag kanske fortfarande går tillbaka och liksom, jag kanske vill forska någon gång i framtiden och hålla på med det. För det är ju med att man bygger upp de här små beståndsdelarna som utgör hela kunskapsgrunden.
Mm.
Och det här är mer kontakten och spridandet av information till gemene man.
Ja.
Att, alltså översättning på något sätt av att informationen finns. Att man översätter det på ett förståeligt sätt till alla som inte kan ha koll på allting.
Mm.
Jag tycker det är ett kul sätt att jobba också. Att man får liksom påverka på en stor bred front.
Jätteviktigt arbete.
Ja, det känns väldigt givande att man liksom känner att man gör skillnad.
Det är så kul också. Alltså, nu har inte jag berättat om det innan, men apropå det att jag håller på med utbildningsmaterial och det, så hade vi också en väldigt rolig kampanj som jag fick ta del av. Som var så här, alltså fantasifiskprojektet. Det var jätterolig grej som jag är så tacksam över att jag fick jobba med. För då var det MSC tillsammans med Findus som hade en kampanj ute i skolkök.
Mm-hmm.
Där de liksom skolkök som var med, och de var med och liksom köpte in MSC-certifierad fisk till sina skolkök. Och då fick barnen i skolorna vara med i en tävling om att rita sin egen fantasifisk. Så de skickade in liksom sina tokiga, galna, färgglada, liksom runda, stora, små, alla olika typer av fiskar, eller liksom vattendjur kan man säga, skickade de in till oss. Och sen så skulle vi välja 10 vinnare som skulle få sin fantasifisk uppsydd till en stor gosedjursmaskott. Nej, men det var, alltså tänk er det fantastiska arbetet att jag får gå igenom liksom över 500 bilder på bara sjuka, alltså underbara fiskar. Och alltså det var ju så himla roligt. Det enda jobbiga var att man skulle
att välja. Ja, herregud.
Gud vad svårt det var. Men sen när man fick se de här komma till liv också. Mm. Där en jätteduktig sömmerska som verkligen så här, hon använde massa olika typer av material och tyger och gjorde dem så himla bra. Så nu har vi då skickat ut dem här till de skolorna och så hänger de upp i skolmatsalen som en maskott.
Mm.
Så, världens mysigaste. Kul, jag måste visa bilder på hur de blev sen, för det är så
fint.
Ja, det vill vi se.
De är supergulliga.
Ja, men vi kanske ska börja runda av.
Ja.
Jag tror vi har pratat på ganska länge.
Ja, så
det som vi pratade jättefint. Kul.
Ja, jätteintressant. Det har lärt mig så sjukt mycket.
Ja, jag också. Nej, men det är superspännande. Det är jätteroligt. Och, för, ja, men som sagt, man står där i butiken och tittar efter den blå loggan, men man har inte haft 100 koll på vad exakt den står för och vad arbetet bakom den är.
Mm.
Så det är superintressant.
Ja, men om man själv blir så, vi som jobbar på MSC, man blir lite blind för hur mycket folk vet.
Mm.
Så att säga, eftersom man är inne i det.
Ja, precis. Det är jättesvårt.
Mm.
Men vad är ditt take home message då till alla våra lyssnare?
Så mitt take home message är alltså, when in doubt, choose MSC.
Snyggt.
Nej, men verkligen att så här, om det ska vara liksom lätt att välja rätt. Välj den blå loggan så kan du fortsätta äta fisk med gott samvete. Man behöver inte skära ut fisk helt ur sin diet för att vara snäll mot haven, utan man kan fortsätta äta det. med gott samvete och samtidigt driva på till något bra.
Nice.
Det var skönt. Ja, precis. Jätteskönt att höra det.
All right. Men jag antar att är man intresserad så, så kan man läsa mer på
msc.org/se skulle jag säga. Eller man kan följa oss på Instagram. Det är msc-sverige. Facebook msc-sverige. Om man vill får man jättegärna kontakta mig. Jag tycker det är jättekul. Man kan mejla mig om man vill på julia.dalin@msc.org.
Det ska vi se till att ha i beskrivningen också.
Men jag tycker det är jättekul med frågor, så det är
verkligen. Jag ska skicka massa frågor.
Gör det.
Ja, den avslutande frågan då. Jag tabbade mig lite. Ja, när vi gör intervjuer så skickar vi ibland ut frågorna innan. Och den här frågan brukar jag alltid strunta i att skicka ut.
Ooh, och jag fick den ja. För jag såg den så tänkte jag, vilken bra fråga. Men jag har också ett bra svar,
ja.
Tänker jag.
Så frågan är alltså, vad är det du älskar mest med havet?
Och det jag tänker att jag älskar mest med havet, det är att det är som att vara i en annan värld när man är under ytan. Alltså det är som att vara i yttre rymden. Alltså på så många olika sätt. Jag tycker det är jättefascinerande att man kan vara under ytan, typ om man dyker eller fridyker, och vi är ju inte menade till att leva där. Vi kan omöjligt existera under ytan. På samma sätt som att vi kan inte vara på månen om vi inte har på oss en rymddräkt. Och det är ju, det finns ju många delar av havet som är mindre upptäckta än månen. Det är liksom i kombination med alla sjuka, alltså varelser som
lever där. Fantasifiskar.
Ja men exakt. Ja men det är ju det. Alltså, så här, det. Barnen fick rita sina fantasifiskar, men det finns ju riktiga fiskar och djur som lever där nere. Som man inte ens kan imagine att de finns. Det är ju aliens på riktigt.
Ja.
Vi har verkligen alltså livslevande rymdvarelser under vattenytan. Man kan verkligen bara genom att ta sig, alltså submerge yourself i ett annat medium. Så åker du in i en helt annan värld. Jag tycker det är så nära sci-fi IRL som man kan komma.
Ja, absolut. Jag håller med. Det var ett väldigt bra svar.
Ja, men jag tänkte, jag bara, vilken bra fråga tänkte jag. Det är verkligen en bra fråga. Och ja, jag tycker verkligen, det är så coolt. Att vara under ytan. Och det vet ju ni som dyker. Liksom,
mycket.
Det är någonting helt annat att befinna sig där. Det är läskigt och skrämmande. Men ändå bara totalt fascinerande. Helt fantastiskt. Men tack så jättemycket. För att jag fick komma hit.
Tack själv. Det har varit superkul.
Det var superkul, ja.
Verkligen.
Och så har vi fått massa presenter också.
Ja, men jag tänkte verkligen. Det känns så roligt att få ge bort lite grejer när man inte träffar så mycket folk i jobbsammanhang nu med den här situationen.
Vi har fått en jättehärlig kokbok och ett förkläde och massa annat. Vi kanske kan lägga ut lite recept.
Ja, det ska jag göra.
Nej, men verkligen.
Så vi får dela med oss och så får vi försöka recensera recepten.
Så får vi ha
men gud vad kul. Kan inte göra det riktigt också.
Jesper står för matlagningen. Jag kan ta Instagram-bilder på
och så med förklädet.
Förklädet.
Exakt.
Det blev en helt ny podcast här, känner
jag. Twistar den åt andra håll.
Ja. Men som vanligt då, följ oss jättegärna på Spotify. Lämna recension på iTunes. Lajka, gilla, dela allt vad ni kan. Så hörs vi igen nästa gång. Och förhoppningsvis med en intervju med ANC.
Gud vad kul. Då har ni hälsat på mig också.
Ja. Ska vi
tack så jättemycket.
Tack. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.